en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Det är inte måndag, det är onsdag när vi spelar in det här och Hockeystudion har bestämt sig för att köra en liten en kvart om varje kvart. Om man ska, är det så man ska beskriva det, Avris?
Ja, absolut. En kvart om varje kvart är ju ett succékoncept som jag och Thomas Ros en gång i tiden startade upp och som våra lyssnare mer eller mindre skriker om efter varje vår. Och slutspelstider lördag hela veckan känner jag, så att vi det passar bra att spela in en podd idag.
Mm. Är du taggad också, Ros?
Jajamensan, fattas bara.
Så det är ju ett enkelt upplägg då. Vi ska prata i prick en kvart om varje kvart. Och jag ska hålla tiden, så att jag ska se till så att ni inte drar över för mycket. Ja, med det så är det väl bara egentligen att vi kickar igång direkt, eller vad säger ni?
Absolut.
Ja, okej. Okay. Då kör vi. Jag klickar igång nu. Vi... börjar med att ta oss an seriesegraren Växjö som nu alltså ställs mot Luleå på torsdagskvällen. Då är min första tanke, har Luleå en chans här ens? Eller vad tror vi om mötet?
Det är ju i kvartarna som det kan bli någon skräll, och om vi säger att det är fyra kvartar så lär det väl i alla fall bli en skräll kan man säga då. Och Luleå återstår att se om de kan bibehålla den här formen och det här ruset de fick efter segern mot Oskarshamn och åttondelen då. Men kollar man på hur lagen ser ut, statistiken, sannolikheten, så ska ju Växjö vinna det ganska enkelt.
Ja, alltså jag har svårt att se, nästan till omöjligt att se att Luleå skulle kunna rubba det här Växjö. Det enda jag kan tänka mig skulle kunna sätta någon käppar i hjulet är väl lite skadebilden då hos Växjö. Man har ju ingen super... stor trupp på forwardsidan och har ju haft en fyra, nästan fem skador här på slutet. Så att det är väl det lilla frågetecknet jag har för Växjö. Man har ju varit fullständigt överlägset Luleå här i serien. Jag vet inte om det var 16, fyra raka segrar, 16-5 i målskillnad och så vidare. Jag vet att det inte alltid spelar så stor roll, men det är ettan i tabellen mot tian i tabellen. Allt talar för Växjö i den här matchserien.
Det som är intressant med Luleå det är att man har ju haft problemet hela säsongen har varit att man inte gjort mål. Och nu har man gjort 6-11 mål på tre matcher och fått igång lite målskytte. Det på något sätt kan ju ge lite mer smak för Luleå i den här kvartsfinalen. För de har ju haft väldigt svårt att göra mål mot alla lag. Men de har ju bara gjort ett mål per match mot Växjö den här säsongen.
Ja. Sen är det skillnaden. Så Oskarshamn har ju ett annat typ av spel. Man bjuder på lite mer. Luleå har ju varit skicklig på att läsa det korta passet in i mitten egentligen hela säsongen som Oskarshamn ofta bjuder på. Göra mål på Växjö i mina ögon något helt annat. Och jag gick in och tittade lite grann på målvaktsstatistiken där också. Emil Larmö har stått alla fyra matcherna mot Luleå. De har vunnit alla fyra. De har fyra insläppta mål på de här matcherna. 96 nästan i räddningsprocent. Så att... där kom en kille som kom med bra känsla när han möter Luleå i alla fall. Så att jag tror att de kommer att få tufft igen och producera. Men absolut, det är klart att det skadar inte att spelare får göra mål som de har fått gjort nu. Sen har man ju en stekhet, Brendan Chinnimin, som återvänder till Växjö nu lite grann. Det är ju en häftig match i matchen där med hur han kommer att ta sig emot i ett slutspel av Växjö-publiken här.
Du nämnde att det har varit en del skador hos Växjö. Om vi börjar med, vem är det som saknas mest i Växjö?
Ja, för mig är det den 16. Kalle Kossel också naturligtvis. Han var ju väldigt duktig. Han var ju skadad länge under hösten. Kom in och var väl lite av succéspelaren i SHL där under en månad ungefär. Och sen har han gått sönder igen här nu. Då. Men 16 är väl den jag tycker har varit bäst genomgående under säsongen. Och han är väl den som är längst bort också. Om jag förstår Jörgen Jönsson rätt. Jag har varit inne och läst de här superproffsen på min hockey där nere på Smålandsposten och rapporterar från träningen, och vad jag förstår så är ju 16 den som är vecka för vecka snarare än dag för dag.
Är det inte fantastiskt tråkigt att han har nummer 15 på ryggen, att han inte har 16?
Ja, Loxa är genialiskt. Jag sitter ju och pratar. Det blir liksom...
Ja. Men ska man bara isolera hur Växjö har spelat mot Luleå, så är det ju faktiskt poängligan. Det är Joel Persson, 7 poäng på 4 matcher. Då har du Herman Aktell, en personlig favorit, 5 poäng på 4 matcher. Så det har ju varit liksom många som har bidragit. Det är ju det som är Växjös styrka den här säsongen, tycker jag. Att man inte är riktigt beroende av en spelare, två spelare. Utan poängen där i topp 15 eller topp 10 interna poängligan, det är relativt jämnt där, är det.
Ja, så har de en helt, det är ju ingen slump heller att det är två backar som leder den interna poängligan mot just Luleå. Alltså, de har ju en helt magisk backsida, jag måste bara få nämna det. Alltså, jag vet inte, det måste vara den bästa backsidan sedan Frölundas 2016 eller någonting sånt här. Alltså, jag tror att vi kommer att snacka om den här backsidan om 5-10 år liksom, och minnas tillbaka att den här var fruktansvärt bra. Men de har ju allt, tycker jag, i det här med Joel Persson, Herman Aktell, jag tycker Koivisto gör sin kanske bästa säsong, Brian Cooper vet du vad kan, Lukas Bengtsson håller även som kanske den mest kompletta backen i hela SHL faktiskt och sådär, så att det är ju där mycket Växjö styrka ligger, och där har man ju inga skador heller, ska jag väl säga, så att den där kommer ju, det måste vara jobbigt att möta en sån backsida som är så spelskicklig men ändå så pass bra defensivt också.
Mm. Har Växjö några andra, alltså förutom liksom skador och så, de är ju starka som satan Växjö, men finns det någon svaghet som Luleå kan tänkas utnyttja?
Jag har svårt att se något direkt sådär. Alltså man har ju satt lite frågetecken om forwardsidan, liksom bredden på forwardsidan och sådär, men jag tycker man under säsongen har visat liksom att man, sättet man spelar tillsammans och att hur man kan utnyttja den här starka backsidan som man har och liksom göra det till verkligen ett offensivt hot också på det sättet man har gjort, det är ju, jag har svårt att se det. Sen är ju Växjö, man blir ju sällan så där superimponerad när man ser dem spela. Det går inte alltid så fort och de gör det lite i sitt tempo, men de är experter på att liksom styra tempot i matcherna och liksom lägga som en blöt filt över motståndaren på något sätt. Så att Thomas kanske har någon svaghet, jag hittar inte riktigt den.
Ja, men det blir väl intressant, det här är ju en era efter Sam Hallam då, och Sam Hallam var ju alltid så att när Växjö vann SHL så vann man också i slutspelet, det var ju på något sätt en trend där han hade. Nu är det ju Jörgen Jönsson som är huvudtränare för Växjö. Vi får se om han är lika skicklig och coachat som Sam Lam, som Sam i ett slutspel. För nu är det 7 matcher, i alla fall 4-7 matcher mot samma motståndare. Och Thomas Bulan Berglund tog i sitt lag till final förra året. Han har i alla fall en väldigt stor erfarenhet att coacha i serier mot samma lag. För det blir lite annorlunda där.
Mm. Ni nämnde också att det är Kinemin som är, det blir spännande att se honom åka tillbaka till Växjö. Finns det några andra spelare som kan tänkas kliva fram för Luleå?
Man kan väl alltid nämna Einar Emanuelsson när det är slutspel. Va? Han hade ju ett lite magisk avslutning på förra årets slutspel där och sådär. Så att det är väl en spelare som är en liten joker ändå, får vi väl ändå säga. Isak Brännström har ju varit bra stort sett hela säsongen. Så att Konstantin Komarek har ju kommit igång väldigt bra här i slutspelet också. Så att de har ju ändå fått igång lite, som Thomas var inne på. De har ju fått igång lite målskytte och fått göra lite mål och sådär och så. Så att Linus Fröberg sett bättre ut också så där. Men jag tror man måste skilja också på matchserie. Det är lätt att sitta och hetsa upp sig över hur vissa spelare varit bra här mot Oskarshamn och så. Men jag tror att det blir något annat att möta Växjö. Och tittar man på Luleås, jag tror Julius Honka toppar liksom, har gjort 1+1 mot Växjö under säsongen. Det är liksom deras poängkung mot Växjö, va? Så att det är tuffare. Men visst, de har några, men ingen så där. De saknar den där riktiga spetsen. Det har vi pratat om hela säsongen med Luleå. Det var deras stora problem. Liksom. De har ju inte kunnat ersätta Omark och Andreasson och Läppestö och sådär. Va? Och det, jag tror att de här spelarna, det kommer inte explodera någon av dem nu heller. Tror jag.
Intressant med Niklas Olausson där som har blivit tagen till nåder igen. Och igår så var ju han som gjorde första assisten till avgörande målet. Då. Och se om han har kvaliteten och spetsen att klara av och slå skickliga passningar mot Växjö också.
Ja, alltså Växjö spelar ju inte i något toktempo, definitivt inte. Så att det är säkert ett matchtempo som kan passa Olausson ganska bra ändå. Sen har jag också fått fart lite grann på Johanne Tyrväinen som har varit en stor besvikelse under säsongen här, men som har sett ut lite grann som Tyrväinen igen här under slutspelet. Så att det finns väl en del positiva saker ändå för Luleå. Sen tror jag att man har bränt en hel del kraft också på det här med tre matcher mot Oskarshamn. För det har ju varit tuffa matcher rakt igenom där. Bra underhållning, bra fart liksom, och förlängningar också. Va? Så att ja, man kommer nog in med hög fart här i den här kvartsfinalserien. Men det gäller ju också att orka över sju matcher. Så att kanske lite fördel Luleå inledningsvis.
Tror de också får en ganska bra resa, det vill säga att nu har de varit på, gjort en liten mini-roadtrip här. De kan stanna i Oskarshamn, köra en mysbussresa idag till Växjö. Och sen dra igång igen på, ja, vad blir det? Blir det morgon första matchen där? Ja, när vi bandar där så blir det morgon på torsdagen där. Jag tror det är en perfekt resa in till den första kvartsfinalen.
Om man tittar på Växjö rent spelmässigt, vad behöver Växjö göra nu för att alltså, lugnt kunna säkra den här segern, om man säger så?
De ska ju vara väldigt trygga i sig själva. De vann ju ändå SHL. De är ju SHLs bästa lag sett över 52 matcher. Man ska ju bara fokusera på sig själv och göra det man har varit bra på hela säsongen. Inte släppa till så mycket, lita på sin målvakt. Ja, bara trumma på. Liksom inte få några starka känsloyttringar, utan bara lita på vad man kan.
Och det är ju också så att Luleås signum eller liksom, är ju den här hårda forechecken-pressen, där man sätter en väldigt intensiv press på motståndarnas backar och till slut vinner puck. Va? Den måste ju Växjö naturligtvis lösa, men är det något lag i den här ligan som har förutsättningar att lösa den pressen, exakt, så är det ju just Växjö med de här spelskickliga backarna som är ett väldigt spelskickligt lag. Så att det tror jag också är liksom den stora nyckeln i det här, och har varit nyckeln under säsong också, att just att Växjö är så svåra att komma åt, just för att de lägger inte bara ett bra första pass utan ett andra pass och tredje pass, så de spelas ur situationer på ett sätt som är jätteimponerande.
Och det är ju liksom precis huvudet på spiken det där, att sätter man hård press som Luleå vill göra, ja, mot Linköping och kanske Leksand och sådana lag, då funkar det, för att då erövrar man puck högt upp i banan, men Växjö är ju oerhört spelskickliga i egen zon, och då åker man på kontringar och så kanske man tappar eller man får en ledning emot sig och så vidare, och så ska man fortsätta att pressa. Men det slår inte väl ut. Jag tror att Bulan får nog kika på ganska mycket video idag och imorgon, ja, framförallt idag, för att hitta något sätt hur ska han förändra spelet.
Jag såg också Växjö låg över 40% i powerplay också under de här mötena med Luleå. Så man har en ganska skön känsla i powerplay också. Nu ska väl vara tydliga med att allting startar om och sådär. Va? Men det är klart att det tror jag väl definitivt att man har med sig. Men samtidigt var det någonting som var positivt i Luleås spel mot Växjö under säsongen, så var det kanske just powerplay där också. För de låg i alla fall på 23% i powerplay gjorde. Så att med Växjö har ju också, som inte har nämnt, kanske ett ruskigt bra powerplay där med både Joel Persson och Lukas Bengtsson och Robert Rosén, och alltså det är en fröjd att titta på. Det är ju snudd på Oskarshamns klass på deras powerplay.
Jag vet att du hatar det här, Abris, men nu måste vi ändå. Hur tror ni det kommer gå?
4-1 till Växjö, säger jag.
Jag säger 4-2 då. Jag får en känsla att hon tar första matchen på det här ruset och sådär. Sen vill jag inte att det ska bli 4-0 heller. Det är ganska tråkigt när kvartsfinalserie liksom, den dör ju nästan. Om Växjö leder med 2-0 efter lördagens match, så har ju den serien lite dött. Och kvartsfinal är ju underbara när de går till 7 matcher, när det blir den här spänningen och det blir lite, vi har ett topplag, Växjö i det här fallet, som på något sätt pressas av ett lag som kom 10 i serien, Luleå liksom. Det är ju det här man vill ha. Man vill ha den här underdogen som pressar storfavoriten.
Och nyckeln är ju givetvis match 1 här. Att Luleå kan nypa den. Då kan det bli både 4-2 och 4-3 till Växjö. Men alltså i matchen. Jag tror att Växjö vinner slut ändå. Men skulle Växjö vinna den första, då tror jag det är riktigt tuff uppförsbacke för Luleå.
Vad skulle ni säga har respektive lag för nyckelspelare nu då inför kvarten?
Ja, det är så väldigt lätt att nämna målvakten här. Lasse Nantti blev ju matchvinnande målvakt för Luleå, och Larmis statistik mot Luleå har vi ju pratat om då. Men om man bortser från målvakterna, så kan jag väl tycka att Kinnemin måste beröra i de här matcherna. Han måste vara, hans ögon ska vara stora som biljardklot. Och sen är jag ju väldigt fascinerad av den här har det här man Aktell, alltså backen. Han är kanske inte bäste backen, det är ju kanske Lukas Bengtsson. Men jag gillar det sätt han spelar på, och fortsätter han sin poängproduktion som han har varit duktig mot Luleå, så kan han bli en nyckelspelare.
Ja, nyckeln Kinnemin är ju jätteviktigt att han hittar rätt balans. Vi vet ju både två, att, eller alla tre, att det kan slå över liksom där. Och när han hittar den här exakta nivån, då är han ju grymt viktig för Luleå och grymt bra. Det gäller ju att han verkligen hittar den balansen och inte börjar fokusera på fel saker och sådär. För han kommer verkligen att behövas i Luleås lag i den här matchserien och på isen.
Ja, hörni, och där börjar vi närma oss 15 minuter. Det var fan lite stressigt där.
Jag blev, ja, typ, men vi var duktiga. Vi var duktiga ändå att hålla tiden där. Vi behövde inte ens slå igång gången ju.
Nej, det hann liksom inte ens ringa högt i mina öron. Men det gick väl bra. Det klarade vi av bra. Då ska vi gå vidare till... Vi hoppar raskt vidare då till nästa.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Jag sätter igång timern ännu en gång och så kör vi 3, 2, 1 nu. Och då tänker jag att vi hoppar in på det som kanske är den mest svårtippade kvartsfinalen. Under fredagen så kommer Örebro ta sig an Timrå. Två lag som båda överraskat positivt under året. Vad har vi för första tankar om den här kvarten?
Väldigt ovisst känns det väl på förhand. Svårtippat. Det är också två lag som är väldigt, väldigt nära varandra i tabellen. Så att det är väl kanske logiskt också att det ska kännas svårtippat. Dessutom kan jag väl tycka att det är de två lag ihop med Oskarshamn som har överraskat mest positivt i grundserien. Och placerar sig fyra respektive femma. Det var inte många, tror jag, som hade dem så högt upp. Så att väldigt intressant, väldigt ovisst.
Jag håller väl med på den beskrivningen. De sista rapporterna vi har fått uppe från Sundsvall är väl att Jonathan Dahlén har varit först dag till dag. Men nu är han väl tillbaka och ska spela i den här kvartsfinalen. Och det är ju jätteviktigt för Timrå. För man har ju redan en jobbspost i Anton Vedin. Och nu är Dahlén varit lite osäker, men nu ska han spela. Och han måste ju vara med i en av de här två toppkedjorna. För att Timrå egentligen på allvar ska kunna hota Örebro.
Ja, jag har lite feeling Örebro, måste jag säga. Jag tycker att sättet de har genomfört det här, den här grundserien, och man är i princip helt skadefri. Man var med i fjol och pressade Luleå rätt skapligt i kvartsfinalen där. Jag tror man är väldigt, väldigt nöjd med att ha gått direkt i kvarten nu och liksom samla energi, samla upp. Jag tror att man kommer att svara för en riktigt bra prestation faktiskt i den här kvartsfinalserien. Timrå, alltså jag vet inte riktigt, det som Thomas är inne på, lite tunn trupp forwardsmässigt, Vedin borta sen tidigare, Dahlén är ju inget bra liksom med en axel som krånglar så här innan slutspelet, Rindell backen är borta, kanske hela den här matchserien som det verkar, han ska väl genomgå närmare undersökningar. Känns lite som att lite mer skadeskjutet, lite inte riktigt lika väl förberett i Timrå faktiskt. Så att, ju.
Och sen är det ju det när man låter en tränare summera varför man har åkt ut då i ett slutspel eller i kanske ett kvalspel då som Brynäs Malmö är i, tycker jag många tränare kommer tillbaka till att vi saknade erfarenhet och rutin från sådana här sammanhang. Och Örebro har mer rutin från sådana här sammanhang än vad Timrå har. Det här är ju första slutspelet för Timrå på, jag tror det är 12 eller 13 år eller någonting sånt där, men Örebro manövrerade ut Leksand skickligt för två år sedan, vann med 4-0 i kvartfinalen, förlorade väldigt bittert mot Växjö om jag minns rätt i semifinalen, och i fjol så pressade man Luleå i man såg först ut Brynäs, tror jag, om jag minns rätt, i åttondelen, och sen så föll man mot Luleå i kvartfinalen, så man har ju varit med, man kan det här lite, man har erfarenhet för det, och det tror jag är viktigt att ha i den här serien.
Ja, Timrås säsong är ju på något sätt, de har ju liksom de har ju gjort sin säsong på något sätt. Alltså ingen är ju missnöjd med någonting där uppe. De har gjort mycket mer än vad man kan förvänta sig. Örebro har ju också naturligtvis gjort en bättre placering. Men det som Thomas var inne på, de var jättenära att slå ut Växjö för 2 år sedan. Ett Växjö som sedan vann finalen. Man fick lite tuffa skador bland annat i den semifinalen. Annars tror jag att man kanske till och med hade vält Växjö där. Orkade inte riktigt med kvartsfinalen förra året. För Örebro är ju det här, man vill ju ta nästa steg här nu. Man är ju inte nöjd med att komma 4 i serien och liksom gå direkt till kvarten. Utan jag tror att man har liksom en större målmedvetenhet i att ta sig vidare också.
Om man tittar på inbördesmöten mellan Örebro och Timrå under säsongen. Hur har det sett ut mellan dessa två lag?
Otroligt jämnt. Det är ju 2 segrar åt båda håll och det är uddamålsegrar i 3 av matcherna. Så att det är lite grann som jag också tror att det kommer att se ut i matchserien. Att det kommer att vara väldigt, väldigt jämnt. Så att målsnålt. Väldigt svagt powerplay. Timrå har inte gjort ett enda mål på 6 försök mot Örebro. Och Örebro har gjort 1 mål på 7 försök liksom i de här. Så det har varit få powerplay och det har varit lite utdelning också i dem. Så att... jag tror att det ändå är en liten fingervisning av vad vi kommer att få se faktiskt. Det kommer vara jämnt, kommer inte vara så jättemycket utvisningar tror jag. Båda lagen har ganska stor respekt också för sina respektive powerplay och sådär. Så att jag tror att det kommer att vara noggrannhet med klubbor som är ett av ledorden som kommer att stå på taktiktavlan inför matcherna hos båda lagen. Mm.
Elias Ekström har faktiskt leder interna poängligan för Örebro mot Timrå. En liten skräll i min bok i alla fall.
Ja. Abols har bara gjort 0 plus 1 såg jag. En passningspoäng på de matcherna mot Timrå då. Anton Lande toppar Timrås poängliga mot Örebro med 5 poäng. Och det är han överlägset bäst på. Den nästa spelare tror jag hade 2 poäng. Det betyder att de här Emil Pettersson, Jonathan Dahlén, de här de har haft tufft att göra poäng mot Örebro. Samtidigt som Örebros nyckelspelare också haft tufft att göra poäng mot Timrå. Man kan väl också notera tycker jag att... Enroth har ju varit väldigt bra i de 2 matcher han har stått. De har delat på det där. Enroth och Arntzen. Men Enroth har ju varit snudd på magisk. 96 räddningsprocent på sina 2 matcher. Att jag tror att det är en fördel även där på målvaktssidan. Jakob Johansson, jätteduktig målvakt. Grym säsong. Men Enroth, han har en förmåga att steppa upp när det verkligen behövs. Så, jag tror att han kommer att vara riktigt bra i den här matchserien.
Och här har vi också det vi pratar om, erfarenhet från slutspel. Det har ju Enroth som, så det finns mycket som helst. Han har ju vunnit VM-guld och så vidare. Jakobs Johanssons erfarenhet från slutspel är ju liksom minimal.
Ja, och sen...
Men du är inne på det där, Enroth på ena sidan, Dahlén på andra sidan kanske. Vad är det de som är nyckelspelarna här för att ta sig vidare för respektive lag? Eller vilka har vi mer som kan kliva fram?
Anton Lanter är ju en härförare. Han måste ju ha de här Mats Sundin-ögonen som man har ibland påslagna och driva sitt lag. Och han får ju absolut inte gå sönder i en sån här serie. Sedan är ju målvakterna kan man ju säga liksom hela tiden. Va? Men Enroth, om han spelar så här bra som han kan göra, då kommer Timrå få väldigt svårt att hitta en väg och vinna den här serien.
Nej, det är ju så lite med Örebro. Nu blir man ju lite färgad också av att man sitter ju så fruktansvärt bra när man väl är och tittar på Örebro, i alla fall på hemmaplan. Det går ju, man sitter väldigt nära isen. Det går väldigt, väldigt fort där ute. Men Örebro spelar ju väldigt, alltså det jag tycker är signumet med Örebro är ju deras snabba spelvändningar och den här pressen som man sätter i forechecken då, så att säga. Det är väldigt svårt att spela sig ur där. Vi pratade lite grann om Luleå här och deras sätt att sätta press. Så att det gäller liksom att inte bara sätta ett bra första pass utan även ett bra andra pass för att spela sig ur den här pressen. Och det är lite lika mot Örebro faktiskt. De spelar väldigt rakt, väldigt enkelt, lägger ner puckar och sen sätter de hård press. Så att det kommer att bli en utmaning för Timrås backar. Och där tror jag att man kommer att sakna Rindell en hel del som är spelskicklig och sådär. Så att det kommer att bli en utmaning tror jag för Timrå att lösa den pressen.
Mm.
Och inte tappa puckar, inte minst. Jag tycker att det är otroligt bra på att ställa om spelet när från mittzon och framåt.
Vi har Niklas Eriksson på andra sidan, coach Örebro, och Ante Karlsson på andra sidan. Vem tror ni kommer gå vinnande ur den här kampen? Och vad sitter de och ruvar på sina kamrar där hemma nu för att liksom kunna överlista varandra?
Ja, det är ju, idag 2023 så kollas det ju extremt mycket på video. Jag kan nästan tycka att man överanalyserar videon. Men det är väl klart att man kikar på inspelen i offensiv zon. Man kollar lite på powerplay, hur de ställer upp. Man kikar på jättemycket detaljer. Sen så tycker väl jag att en styrka kan väl vara att en tränare inte ger för mycket detaljer till spelarna, för då kan det bli för mycket, utan vara lite mer lagom. Sen hur Ante och hur Niklas jobbar exakt mot laget, det kan jag bara killgissa från dem. Men det jag ändå vet är att Ante besegrade Djurgården för ett år sedan med 4-0 matcher. Niklas har varit i två raka slutspel, sen vart det ju inställt här för 3 år sedan då. Och det är väl klart, och så känns ju Niklas känns som att ha en liten fördel av såna här långa serier.
Ja, Ante Karlssons erfarenhet då, som head coach i slutspel är ju minimal. Där har ju Niklas Eriksson ett jätteövertag, och jag tycker väl att att det är fördel Örebro faktiskt i just den tränarfighten, måste jag säga. Niklas är ju en skicklig analytiker. Jag tycker Stefan Nyman också, som är med som backcoach där, är en väldigt skicklig hockeymänniska och sådär. Så att jag tror att de har stora förutsättningar att vinna den coachmatchen. Inte minst på grund av den här erfarenheten, som jag tror också är väldigt viktig just i den här typen av slutspelserien.
Vad kommer tala för... Du sa att Timrå måste liksom lyckas lösa den här pressen för att om de ska kunna gå vidare. Mm. Vad talar för respektive lag att de ska kunna besegra de andra, om man säger så?
Örebro är ju favorit. De ska ju på något sätt vinna på grund av en bättre tabellplacering. Och Timrå har ju gått från att ha varit ett allsvenskt lag, tagits upp till SHL, åkt ur SHL, tog sig tillbaka till SHL. Och nu har man lyckats hålla sig kvar. Så att det är en väldigt positiv feeling i hela klubben. Och hela Timrå, och kanske hela Sundsvall också. Man får vara noggrann när man säger det med Timrå och Sundsvall. Men de har ju allt att vinna. Och den känslan är ganska skön när man spelar ett slutspel.
Mm.
Ja, jag tror ju liksom att Jakob Johansson måste ju spela jämnt i målvaktsmatchen mot Enroth. Om vi tittar på nycklar för Timrå. Det är en sak. Sen måste ju, jag tror att Timrå måste ha bra fart i sitt powerplay. Alltså få bra utdelning i sitt powerplay. Jag tror 5-5, så tror jag att Örebro faktiskt är lite för bra. Så man måste vinna powerplay, special teams-matchen ska jag säga. Helst ganska klart, och man behöver ligga hyfsat jämnt i målvaktsmatchen.
Örebro drar på sig ganska mycket tvåor. De är ju det, ett av de jag tror de är på plats 4 i antalet två minuters utvisningar i SHL-säsongen. Och Timrå har ju över hela SHL spelat ett väldigt bra powerplay. Man är väl topp 3 i hela ligan, men har ju inte fått till det mot Örebro. Så att där har vi kanske en nyckel att hitta att om Örebro fortsätter att ta tvåor, då kommer ju Timrå få chansen. Men det gäller ju att de tar chansen också.
Mm.
Sen har ju Örebro fått en väldigt snurr på den här kedjan, tycker jag, med Robert Lane och Mattias Bromé och Emil Larsson där. Det kommer väl att bli deras ledande kedja, även om Rodrigo Abols naturligtvis också är en viktig spelare, så känns det som att Bromé är ju lite grann nyckeln också för Örebros kreativa spel. Han kan ju göra, och Bromé med självförtroende och form är ju topp notch i SHL. Och jag tycker att han börjar närma sig det. Det har ju varit en ganska tuff säsong sedan han kom tillbaka från Schweiz och Nordamerika. Och nu sista, jag tror han snittar en poäng per match de sista 10-11 matcherna och sådär. Och ihop i den här trion tillsammans har ju hittat varandra. Så det där tror jag kan bli Örebros leading line.
Sen är väl också, hur ska man säga, eventuellt det sista natten med gänget för Örebro-laget då. Men då har Niklas slutat som tränare, Leo Karlsson lär fortsätta sin karriär i Nordamerika. Och Abols och lagkaptenen flyttar ju söderut till Rögle. Så på sätt, det här är ju sista chansen för den här gruppen att göra något riktigt bra och vinna någonting.
Mm. Hur tror ni det kommer gå då?
Jag tror Örebro vinner. Sen om det blir 4-2 eller 4-3 sitter jag och velar lite grann. Ska vi låta Thomas ta tipset först nu, i och med att jag snyltar åt med Växjö-tipset först?
Ja, men jag tror väl också att allting talar för att Örebro ska vinna. Speciellt nu om Dahlén är lite sådär dag till dag, eller kanske inte helt krant, eller spelar på sprutor. Jag får en känsla om att Örebro maskinmässigt kommer nöta ner Timrå. Mm.
Och resultatet blir?
Ja, men jag säger 4-2 då.
Ja, då säger jag 4-3 då.
Ja, ni är jämna ändå.
Ja, men hyfsat sådär. Man kan säga om skadeläget, det har vi ju varit inne på. Dahlén lite dag för dag, Rindell borta längre. Örebro som är upp varit inne och läst på Neriks alla andra där, så är väl Radek Musik den enda skadan de har just nu. Och han är ju en spelare lite i periferin, måste man väl ändå säga. Så att det är också en sak som, jag vet inte om jag har nämnt det, man kommer inte ihåg vad man säger. Men just att det här, Örebro har en väldigt just nu skadefri trupp också. Som bara liksom står där i startfållan och väntar på att få sticka iväg. Lite som en sån här greyhound-hund eller vad det heter. Va? Som, de här som springer så fort.
Mm.
Sen är det ju små marginaler. Vi säger att Örebro är favorit. Ja, det är de. Det skiljer 2 poäng mellan lagen. Över, i en grundserie över 52 matcher, så att den ger ju en signal om att det här är 2 jämna lag. Och det är ju lag 4 och 5 som möts. Ja. Så att
Örebro har ändå hemmafördelen också, ska vi säga där. Och ja. Det är ytterligare en sak som jag tycker talar för Örebro. Det är ett skönt tryck i den här ladan i Örebro. Alltså, jag är lite avundsjuk på dig där. Samtidigt kan ju inte vara det om jag ska åka till Karlstad på fredag. Men alltså Örebro fredag kväll.
Det är vi som är tryck, Örebro.
Och så sitta på de där
som
platserna.
Är Örebro.
De har ju Sveriges bästa pressplatser.
Ja, det har de. Definitivt. Men den här ramsan då, det är vi som är Örebro. Har du tänkt på den?
Ja.
Vilka ska annars vara Örebro om det inte är de som är Örebro? Eller hur? Det är vi som är Örebro.
Ja.
Men det är väl bara ett förtydligande. Det är jag som är Thomas Roths.
Ja, precis.
Är det du sitter och sjunger på pressläktaren?
Det är vi som är Örebro.
Så har man Roos där. Ja, som är Thomas.
Jag hörde någon motståndarklack som sjöng det är ni som är Örebro. Så de vände ju på den. Och sen hade väl de lite tankar om att vill man vara Örebro eller vill man inte vara Örebro? Men det ramsas. Ja.
Finns det inte ens? Vem fan vill bo i Örebro?
Örebro.
Jag tror det finns en sån också.
Ja.
Jag är dålig på ramser.
Men det är en ramsa som sätter sig. Det är vi som är Örebro. Ja.
Och nu tjuter det faktiskt ganska högt i mina öron. För nu har det gått en kvart där. Jag känner att vi spårade ur lite där sista minuten. Var det någonting ni tyckte att ni missade där när vi gick in på Örebro-ramsan istället?
Nej, jag tyckte det var fulländat faktiskt.
Fulländat.
Och så vill jag tacka hela Örebros organisation för att de har slutat med den där häxpipan vid introt.
Häxpipan? Det var ju för fan en bomb!
Ja, men det var...
Nej, men det smalde ju. Det smalde ju.
Ja, men det var väl en häxpipa som for över huvudet ett tag också. Ja,
men den där smällen, den var inte att leka.
Jag vet inte hur många kaffekoppar jag spilt ut där i samband med den där.
Nej.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi tar oss raskt vidare då. Ett ögonblick, jag ska bara sätta igång min timer igen. Reset. Vi tar oss vidare till, på förhand kanske den mest hypade kvartsfinalen skulle jag vilja säga. Vi har pratat naturligtvis om Färjestad-Frölunda. Vad har vi för tankar om den här?
För det första så är det ju, jag måste klä mig lite ord allting. Alltså det finns så många nivåer och det finns så många kamper i kampen i den här serien. Så att jag tror i alla fall innan serien har börjat att det här kommer bli helt magiskt. De möts ju inte allt för ofta de här stora liksom giganterna i svensk hockey. Och bara när det är en vanlig grundseriematch på en lördag mellan lagen så är det ju en folkfest. Nu hörde jag att Färjestad skulle få ett jättebortafölje, eller alltså många supportrar med sig ner till Göteborg här på, om det är andra matchen eller när det blir. Och det är ju det. Det är helt otroligt att se de här matcherna. Och nu får vi uppleva det här i ett slutspel. Ja, grattis svensk hockey.
Ja, men jag kan bara stämma in i det Thomas säger. Det här är väl kanske det hetaste rivalmötet skulle jag väl vilja säga i SHL. Jag vet inte, Malmö och Rögle har vi väl förstås. Glömmer jag något, Thomas? Men just de här, jag tycker ofta...
Ja, Djurgården och AIK när de möttes.
Ja, om de är med. Men jag tänker på de som är med just nu i SHL. Liksom. Det är klart att AIK, Djurgården, Skellefteå och Björklöven, om det skulle vara så, där de är med. Men om de är SHL-lagen nu så skulle jag väl säga att det här är det hetast. Och jag vet inte hur många sådana här... Det känns som att man alltid är med oss en lördag i Karlstad ungefär. Liksom, att det alltid...
Ja, i grundserien i alla fall.
Ja, i grundserien, ja. Absolut. Nej, alltså, det är alltid så heta matcher och det finns så många nivåer i det här med allt från liksom, ja, men Joel Lundqvist, Gustav Rydahls övergång och hela det här. Hela det här,
ja, men Roger Rönnberg, jag vet inte hur många gånger jag har suttit på en presskonferens där det har varit, jag menar, Geron, Pennerborn och nu har vi Mittell. Färjestad älskar ju att stoppa lite kniven i Rönnberg. Och jag vet någon presskonferens när Geron Dahlgren då sa att ja, och han avslutar allting och säger ja, och så tycker jag synd att Frölunda spelare filmar så mycket.
Ja.
Och det bara exploderar på den här presskonferensen. Så att de älskar ju retas med varandra. Du kan ju gissa vad Roger sa efter det då.
Ja. Det kan bli episka presskonferenser. Ibland så funderar man ju lite. Ibland får man ju som reporter göra lite val där. Om man ska lägga upp presskonferens eller hänga i spelargången och försöka få intervju. Men de här vill man väl inte missa. Och Mitell är ju en ganska vass pokerspelare också. Och visade ju förra årets slutspel att han... att han kan skicka ganska mycket giftpilar mot motståndarna, inte minst med Luleå och lite grann med filmningar och dra på, ordna utvisningar och sådär.
Och Mitell, han har väl en bakgrund inom pokerbranschen, va? Har du inte det?
Han var väldigt duktig på poker.
Och det märker man ju, för att han säger vissa grejer. Han rör ju inte en min.
Nej.
Roger Rönnberg blir ju liksom som en tomat i ansiktet och det bara blåser iväg känslor. Men Mitell är ju stoneface där.
Ja, det är ju en ynnest att få följa med och få någon match i den här kvartsfinalserien. Jag ser verkligen liksom fram emot det.
Finns det någon hockeygud? Tror ni att det finns det, eller?
En hockeygud?
Ja.
Kanske?
Ja, då skulle jag vilja be till en hockeygud att det här går till 7 matcher.
På ett sätt att komma dit är kanske att då får vi nästan tippa 7 matcher till. Så att också, då har vi liksom spett på
det. Fast jag och tippa, jag brukar ju alltid ha fel, så ska jag nog tippa 4-1 eller något.
Jag vill lyfta fram dig här nu. Du hade 2-0 till AIK i matchen mot Almtuna. Ja. Men enda som hade 2-0 i matchen mot Almtuna blev lite småhånad på förhand. Satte rookiesarna på plats bara. Puff! Så du är i bra form, Thomas. Du är bra
när
form.
När det är slutspel så levererar jag.
Steppar du upp. Exakt. Men det är lite grann så där, det är lätt att hacka när man tippar fel, men det är svårt att hylla när man tippar rätt. Men så är det med oss gubbar.
En bra spaning att du såg det. Jag såg det själv igår, men jag bara liksom tyckte att det var kul att en blind hörna hittar rätt också.
Vi väntar med tippningen till slutet av segmentet och vi börjar med att hoppa in. Jag tänker vi kan väl prata lite om lagen först innan ni börjar tippa direkt.
Absolut.
Vi börjar med Färjestad, tänker jag. De har ju varit lite skadedrabbade under säsongen, så jag tänker hur ligger läget Färjestad just nu? Hur bra är de när de går in i kvarten?
Jag tror att de är ganska nöjd med läget. Med tanke på det du är inne på. Det har ju varit en säsong där de verkligen har fått kämpa och krama trasan. Och försöka göra det bästa av situationen med många spelare borta. Vi kommer in på Frölunda också. De har haft det tufft som tusan också. Så det är inte något. Men just nu så ser det väl ändå rätt så bra ut. Nu fick man väl Remielli på väg tillbaka. De här övriga
Pocka är väl frågetecken?
Ja, men det är ett stort frågetecken. Det pratar ju till och med en månad där när man är inne och läser på initierade Värmlands Folkblad, så har de väl avslöjat att Pocka blir borta en månad. Pocka är väl lite sån här, det är lite av en hackkyckling. Det är ju aldrig någon som säger något positivt om Pocka egentligen och sådär. Men han ligger ju på sina 21-22 minuter ofta, va? Och någon typ av nytta gör han ju definitivt. Va? Även om han inte är en långt ifrån den mest flashiga back vi har sett i SHL genom historien. Så det är klart att det är ett avbräck. Nu har man ju fått in Brandon, hette han i förnamn, Davidson, va? Som har gjort det bra där. Och sådär. Så man har ändå breddat sin backsida och så. Så att jag tror att man klarar av Pocka frånvaron. Så att jag tror att man är ganska tillfreds med skadesituationen just nu med tanke på hur det har sett ut. Det var också intressant, alltså man ser att Färjestad har tappat mycket nu. Jag tror att det var alltså 8 av de 9 bästa poängplockarna från förra årets slutspel är fortfarande kvar i laget. Det är lätt att glömma det. Man pratar liksom om, ja, nu är Furch inte poäng, någon som gör poäng, men med Rydal och Delaros och så. Men de som drev det förra året poängmässigt är fortfarande kvar. Det är bara Rydal egentligen av de här 9 bästa poängplockarna som inte är kvar.
Och tror vi de kommer steppa fram det här slutspelet också? Eller vilka kommer att steppa fram för
Färjestad? Ja, men absolut. Det tror jag definitivt. Det är ju ett måste liksom för Färjestad naturligtvis att de här etablerade namnen Mejzell och Åslund och Lindqvist och Lennström och de här, de måste ju driva laget. Det är ju inget snack om det. Och det tror jag väl att de har alla goda förutsättningar att göra. Och det är väl det jag tycker med Färjestad är ju det här just att man har... Det som är styrka med Färjestad på något sätt är att man med Mitell har fått den här tydliga strukturen, det här hårda jobbet, den här backchecken som sitter, det är få glidmeter som Mitell kallar det, men man har ändå kvar den här skickligheten bland de här spelarna som kan göra det extra. Färjestad var ju kanske det skickligaste laget tidigare, men man var väldigt svajiga i strukturen. Nu tycker jag att man har både och det är, Nygård ska vi lämna naturligtvis också i det sammanhanget, alltså de har ju fler, men som är, så den mixen mellan hårt jobb och skicklighet tycker jag är Färjestads stora styrka.
Om vi kikar på Frölunda då, och samma läge där, så är väl Friberg borta då. Mursak är väl tillbaka i laget och så vidare. Så att det börjar väl liksom hyfsat ljusna för dem också. Det är väl Friberg som när han blev skadad där i januari, som han kanske var Frölundas bästa spelare. Och man går ju lite tunt där på forwardsidan. Man har ju värvat in den här, vad heter han, Erik Borg heter han så.
Mm.
Och han går ju nästan som andra center där i laget, och det är ju, han gör det ju bra, men det kanske inte är den andra center som man vill ha i ett slutspel mot Färjestad.
Nej, och nu tog väl Mursak den platsen direkt när han var tillbaka här, enligt då, dels Lehmann på raka puckar och GPS rapportering där med Rylander i spetsen, så förstod jag det som att Borg fick flytta på sig direkt nu när Mursak är tillbaka. Det har också varit en hel del frågetecken runt Andreas Borgman, har ju haft lite problem med en fot, eller mycket problem med en fot och sådär, men han ser gladare ut igen i rapporterna från Göteborg, så att rör sig mera obehindrat och sådär, så att Frölunda är i lite samma läge, och jag tycker det här är så otroligt roligt när vi har det här mötet, att vi också får se de bästa. Man vill ju liksom inte ha folk avstängda eller skadade eller sådär, utan vi vill ju verkligen att de ska få rätt förutsättningar i båda lagen att liksom kunna kräma ur det bästa av varandra. Så att därför känns det också bra. Kanske de två största skadeproblemslagen under säsongen nu som börjar få tillbaka det mesta de får.
Och sen när vi pratar om, vi har ju det här med matcherna i matchen. Vi har ju Matt Tompkins som var etta i Frölunda i fjol, men fick beskedet ganska tidigt att han inte fick vara kvar i Frölunda, värvades till Färjestad. Nu ska han möta sitt gamla lag, och givetvis så tänker han att gud vad roligt att bevisa för dem att de gjorde fel. Vi har Jakob Nilsson som har gjort en motsvarande resa fast åt andra hållet, blev ratad av Färjestad när de tryckte in alla sina stjärnforwards, gick till Frölunda. Nu kan ju han göra samma sak mot sitt gamla lag, det vill säga bevisa att de gjorde fel som ratade honom.
Ja, det blir spännande. De möttes ju i sista omgången här, Färjestad och, eller Frölunda och Färjestad då. Då nollade ju Färjestad Frölunda och vann med 2-0. Och vem var det som stod då? Det var inte Tomkis, det var Dennis Hildeby. Tomkis har stått de tre tidigare där. Så att,
jag vet inte, den matchen, tror jag att de gav dem hjärnet i den matchen, tror du?
Nej, jag tror inte det. Men jag tog fram det lite ändå. Nej, men det är väl klart att nog kommer man gå på Tomkins. Lasse Johansson har ju stått alla fyra matcherna mot Färjestad och har ju en ganska bedrövlig statistik mot just Färjestad, om jag ska vara helt ärlig. En seger visserligen, men 85,44 räddningsprocent mot Färjestad är ju inget som imponerar. Men vi har sagt det tidigare, va? Grundserie en sak, slutspel något annat. Då är det någonting Lasse Johansson brukar vara bra i Sverige i slutspel, i alla fall i KL där. Och även har ju varit det när Frölunda vann guld 2016.
Vi har varit inne lite på det nu, men när de har mötts tidigare under säsongen och alltså bara lagen i sig, så vad talar för och emot respektive lag i den här kvarten? Det känns ju som att Färjestad går in lite som favoriter ändå.
Ja, börjar du, Thomas?
Ja, men då ser man på tabellen, det är ju den man utgår från, så är ju Färjestad det bättre laget över 52 matcher. Jag tror att den här serien är väldigt öppen, och ja, jag hoppas ju att det går till 7 matcher. Hoppas att det kan bli en folkfest där som nästan aldrig tar slut. Det var ju någon gång som jag sa att det var någon som sa, kan vi inte förlänga och köra bäst av 9 matcher eller någonting sånt där. Hänger med? Alltså man vill, i vissa matchserier vill man inte ska ta slut, och jag kan gissa att det här blir en sån.
Mm.
Sen tycker jag tycker Frölunda är ju lite mer enformiga i sitt spel på något sätt. Jag tycker också att man har inte fått igång att Joel Lundqvist vinner på interna poängligan på 29 poäng. Är ju liksom, det är ju inte riktigt bra, det är ju inte det Frölunda man vill ha. Vi har spelare som Ryan Lash, Innala tycker jag har haft det ganska tufft. Jakob Nilsson har varit skadad mycket men gör inga poäng. Jag har svårt att se liksom riktigt vilka som ska kliva fram och göra de här poängen. Jag tycker Färjestad har fler offensiva hot i sin laguppställning som också har levererat bättre under säsong. Så att jag tycker Färjestad har en lite bredare repertoar på något sätt än i Frölunda. Frölunda är ju lite grann att man är man vill ju gå mycket på knock på något sätt. Liksom, att sätta den hårda pressen och liksom vara det här aggressiva laget. Och som jag tycker man ofta får bistraffad i det spelet. Så att, och framförallt då när man kanske inte har ett powerplay som levererar riktigt och sådär. Då har man lite för få offensiva hot.
Sen funderar jag på om det kan bli en anspänning för Frölunda här med Joel Lundqvist. Den här sista grundseriematchen var ju ganska upphåsad för det var Joels sista grundseriematch. Det var på hemmaplan. Färjestad för motståndet även då. 12 044. Oerhört klassisk publiksiffra när det fullsatt Skandinavium. Man torskar med 0-2. Nu kommer det hela tiden bli Joels sista kvartsfinal. Joels sista slutspelserie. Och det är självklart att alla vill vinna för Joel i Frölunda. Men det blir också en liten press att man vill inte svika den här liksom legendarkaptenen.
På tal om Joel, är det han som är nyckelspelaren för Frölunda nu i slutspelet?
Ja, alltså han är ju, nu vann han ju den interna poängligan. Han är ju inte den som kanske ska peta in alla målen egentligen. Även fast de har ett bra stäm i powerplay där han står framför mål och skyfflar in puckarna. Men han ska ju se till att ingen fuskar. Han ska ju se till att det är ordning och reda. Och att jag kommer ihåg när jag skrev någon text om honom här i 4 mars tror jag var. Och då frågade jag Fredrik Sjöström lite genom managern för Frölunda vad Joel betyder. Och då var han inne på att ja, men han har ju synpunkter på hur bussen står när den ska packas, hur de åker och så vidare. Och det är sånt här som ska små detaljer som vrids till som blir så viktiga ett slutspel. Och det är ju Joel kung på.
Och nej, men Joel Lundqvist tror jag man vet ganska väl vad man får ut av. Jag tror att det som blir nyckelspelare för Frölunda är väl kanske snarare liksom vad kan Ryan Lash leverera i det här slutspelet. Liksom den typen av spelare. Hur bra ger Innala i ett slutspel? Anthony Greco, liksom, det är den typen av spelare som jag tror måste växla upp för att Frölunda ska få liksom en liten X-faktor i det här. Sen tror jag ju Max Friberg, att han skulle vara tillbaka betyder ju otroligt mycket för Frölunda på... Både liksom offensivt lite grann i poängproduktion men framförallt liksom i hans karaktär och hans sätt att vara och sådär. Han tog väl bort gipset i måndag som jag förstod det rätt och han är ju inte den som känner efter mest så jag vet inte. Det är mycket möjligt att han kan spela om inte första matchen så i alla fall ganska tidigt i matchserien skulle jag tippa på.
Men Ryan Lash då? Vad säger vi om honom? Alltså har han det fortfarande?
Ja, det är ju frågan om. Det är ju inget liksom direkt i den här grundserien som talar för det. Och det känns ju som att det snäppas upp ytterligare ett snäpp nu i slutspelet. Och det är väl lite grann det här med farten som man kan ifrågasätta. Och när skickligheten inte räcker till riktigt, liksom, när han inte får det här powerplayet att rulla och sådär, då blir han ju lite naken. Så är det ju.
Alltså då... 24 poäng på hela säsongen.
Jo, och lite skadeproblem också. Så att, nej, det är ett jättefrågetecken. Men säg att Lash skulle blomma ut då, som han gjorde i slutspelet. Jag var det 19 eller något sånt där? Typ 2019 eller någonting? Är det klart då?
Ja, han gjorde 19 poäng på 16.
Då har ju Frölunda naturligtvis en grym X-faktor i den. Men jag ser det väl inte komma just nu, det gör jag inte.
Nu plingar en liten kvartklocka här i mina hörlurar.
Ja. Tuffa regler.
Fan, det känns ju hemskt här. Men okej, vill ni säga en sista... tippa snabbt. Säg vad ni tror direkt. Ni sa det i början.
4-2 till Färjestad.
4-3 till Färjestad.
Du går emot hockeyguden där, eller vad det var du sa.
Ja, just det.
Ja.
Jag skulle ha gått på 7 jag också. 4-3 då. Ja. Det blir 4-2.
Ja, men hade vi varit kungar på att tippa, då hade vi inte behövt jobba. Då hade vi bara kunnat liksom betta på matcherna.
Det är sant. Vad blir det, en sista innan vi går vidare, vad blir det absolut avgörande i den här kvartsfinalen? Vad är det som gör att något av lagen går vidare?
Målvaktsspel.
Ja, och jag kylan på isen, det vill säga den som inte gör dumma saker när det kommer vara så hett. Man kommer att ta på stämningen, men om propparna går hos någon spelare och man drar på sig dumma utvisningar, då kommer det inte funka.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Nej, det kommer bli otroligt spännande. Vi har en kvart kvar att gå igenom. Jag har börjat vänja mig vid konceptet nu, så jag är inte lika stressad längre. Vi ska se. Jag ska köra igång en liten timer till. Och så kör vi igång. Nu, då går vi in på sista kvarten där. Och då har vi ju Skellefteå Rögle som spelas under torsdagskvällen. Rögle kommer från 3 slutspelsmatcher nu. Skellefteå har varit starkt. Vad tror vi har Rögle? Någon chans vill jag säga här också.
Nej, jag tror inte det. Det är korta svaret.
Man ska ju inte ha det. Med tanke på att man har ganska man hade jätteotur den här första åttondelen när Sar blev skadad mot Leksand. Och då spelar man liksom utan Sar, man spelar utan Breten. Everberg är magsjuk som jag förstod det, så han borde väl kunna komma tillbaka om nu inte den här magsjukan sprider sig. Vart ju lite drama där inför den tredje åttondelen mot Leksand när han plockades bort från laget där för att han mådde jättedåligt. Och den magsjukan får ju absolut inte sprida sig. De är väl ute på en liten roadtrip nu. Jag kan gissa att de flyger upp när vi spelar in det här upp till Norrland då. Men det Rögle gjorde mot Leksand, de är ganska tunna om man ska vara helt ärliga. Men de coachade sönder Leksand, gjorde de. De lyckades se, de backade hem, satsade på kontringar och var väldigt effektiva i de här kontringarna. Och lyckas man hitta lite samma saker mot Skellefteå. Men nu är Skellefteå ett mycket, mycket, mycket bättre lag. Och ett mycket bättre slutspelslag än vad Leksand är. Så förhoppningen är ju att jag tror att Jan Larsson som tittar väldigt mycket på motståndarna. Han måste hitta någon nyckel mot Skellefteå, annars blir det svårt. Det som också talar för, det lilla som talar för Rögle, det är att man har hittat någonting i de här åttondelarna som de har letat efter hela säsongen. Och det är att man har hittat en målvakt. Rifalk var grym i de här matcherna mot Leksand. De har haft målvaktsproblematik hela säsongen tycker jag. Men nu har man äntligen fått en målvakt.
Om du får en snabb, inte snabb analys, men om du får säga det. Vilken nyckel skulle de kunna hitta hos Skellefteå? Vad finns det ens för möjlighet där?
Ja, alltså Färjestad testade ju Skellefteå rejält förra året i fysiskt spel. Det lyckades ju bra. Så det är klart att det kan ju vara ett sätt att spela. Tycker väl kanske inte Rögle riktigt har det laget, om jag ska vara helt ärlig, för att spela på det sättet. Men det är väl ett, det gäller ju att försöka störa. Du måste ju få ner Skellefteås fart i alla fall på något sätt. De spelar väl snabbast i SHL utan tvekan. De kommer in enorm fart ner från zon, eller från egen zon och i mittzonen och genom mittzonen och sådär. Så att det är ju, det gäller ju på något sätt att liksom störa det här flowet de får i sitt spel. För nu hade de inte så mycket flow under avslutningen, ska vi väl säga. Det var ganska knackig avslutning. Men normalt sett så är det ju det som är nyckeln mot Skellefteå. Och där måste ju Rögle försöka komma upp högt och inte ge Skellefteå den här möjligheten att spelas ur. Men det är också väldigt svårt, för att kommer det lite fel, lite för sent, så blir det ju överspelad. Så att det är ju, den balansen kommer ju att bli enormt viktig. Sen har ju Skellefteå...
Jag vill bara understryka det här med det här fysiska spelet. Rögle har ett ganska fysiskt lag. Man har en del stora backar, man har Everberg om man är tillbaka. Och kollar man på en snittlängd så skiljer nästan 4 cm i snitt på en Rögle-spelare och en Skellefteå-spelare. Så jag tror där har man en nyckel. Inte hålla igen i närstriden, i närkamperna, utan smälla på fullt ut.
Mm. Skulle det vara Rögles liksom stora styrka inför den här kvarten?
Ja, de måste få ner farten i alla fall på Skellefteå på något sätt. Sen har ju Skellefteå så pass många forwards också. Liksom. De ligger ju på 9-10 forwards som ligger över 25 poäng exempelvis i grundserien. Så de har ju väldigt, och nu har de fått in Melke Karlsson också som ytterligare. Så de har ju väldigt, det är ju inte bara stoppa en kedja liksom, som det kanske är i vissa lag och så, utan de har ju ett väldigt djup också på sin forwardskida där. Så att det är ju... Det är ju det också som är tufft med Skellefteå, för de kommer ju våg efter våg liksom, oberoende på vem som är inne, så ser det lite likadant ut liksom. Man har spelare som Andreas Wingel in i tredje kedja och så vidare, va? Så att det är ett tufft lag att möta på det sättet. Men Rögle, absolut, pratar vi så, det gäller att få ner Skellefteås fart, störa deras uppspel, vill gärna spela det här VM-spelet, kommer med fart liksom. Där måste ju Rögle hitta ett motvapen.
Jag vill också att ni ska kika lite på William Wallinder. Jag har ju sett han nu i två raka matcher här. Åh, vilken back han är alltså. Så tjusig när han rör sig på isen och han fiskar in puckar den där tiden. Så han är ju där 1,93 lång. Kan behärska det fysiska spelet också. Liksom. Det är väl sista matchen vi får se honom i svensk hockey, kan jag gissa. Jag kan gissa att han fortsätter i Detroits organisation nästa säsong. I alla fall mogen för det. Jag tycker han är en fantastisk hockeyspelare.
Ja, kan bara hålla med. Det är väl ytterligare ett bra draftval av Håkan Andersson. Det var väl lite frågetecken runt honom när han var i Modo och sådär. Och gick vidare till Rögle och under de här två säsongerna utvecklas till en riktig toppback. Och det blir ju alltid ännu lite intressantare när de har den storleken. Och dessutom rör sig på det sättet. För det är klart, du har ju ett övertag om du är 10 cm längre än motståndaren. Och samtidigt är minst lika skicklig. Så att... skolar min honom rätt där borta så är det väl en framtida NHL-back.
Sen har Anton Bengtsson vuxit också i mina ögon under de här matcherna. Så han är ju lagkapten för det här laget och ja, skolade HV men kommit till Rögle. Och nu, det är lite Joel Lundqvist över honom. Han ger hjärnet där ute. Alltså, han offras och slänger. Jag har aldrig sett en person som slänger så mycket och täcker skott. Han är magisk på det.
Men samtidigt ska vi vara ärliga, Rögle, det har ju hackat hela säsongen egentligen, det måste vi vara ärliga och säga. Och i den här kvartsfinals, eller åttondelsfinalen är väl egentligen till stor del ändå, nu har ju Thomas följt det närmare än mig, men Rifalks målvaktsspel har ju varit snudd på det liksom helt avgörande.
Rifalks målvaktsspel och sen en ineffektivitet från Leksand.
Ja, så det är ju inte det här att man känner att oj, nu har det lossnat för Rögle. Utan jag tycker att man är ungefär där man har varit hela säsongen. Men man har tagit sig vidare och det är klart att det kan vara en positiv boost att göra det naturligtvis. Och man har dessutom en målvakt nu som man känner är i zonen och är het. Och då kan man ju spela lite utifrån det också. Släppa första skottet. Man vet att Rifalk tar det liksom. Se till att vara där på returer, få undan lösa puckar och så vidare. Så att det är klart att det är ju en trygghet naturligtvis. Men jag tror inte att det räcker här.
Jag har ju funderat lite på hur mycket Rifalk orkar också. Jag såg han efter matchen här på tisdagskvällen. Och jag ställde någon fråga och hur mycket vatten han har bränt. Eller om det var druckit eller vad. Och då sa jag ungefär som en pool, sa han. Och nu har han stått tre väldigt tuffa matcher på 4 dagar. Mm. Alltså, jag undrar om han orkar liksom slängas in eller om han behöver vila, hur det där funkar.
Ja, men det fina i den kråksången är väl lite grann att de har ändå en bra backup i Kalle Klang. Och Kalle Klang
det är ju Rifalk som har tagit dem vidare nu.
Jo, men om man behöver vila en match som du är inne på så är det ju inte någon katastrof, tror jag. Tittar man på Rifalk, eller Klang var ju faktiskt den enda som... Rögle har ju vunnit en av 4 matcher mot Skellefteå den här säsongen och då var det Klang som stod. Rifalk har 3 förluster mot Skellefteå tidigare och sådär. Så att jag tror inte att jag blir inte alls förvånad om Klang kommer att stå någon match i den här matchserien. Jag tror inte att det behöver vara någon jätteförsvagning för Rögle om han gör det faktiskt. Sen är ju Rifalk den de kommer att gå på, tror jag, i slutspelet. Men är han helt slut så finns det ju möjligheter att spela Kalle Klang där. Sen blir det ju intressant att se med Linus Söderström som kanske har varit seriens bästa målvakt när han har stått. Jag har haft mycket skador och sjukdomar och lite sådär, så han har inte stått allting. Men hur han håller ihop i slutspelet. Han har ju haft en otur att liksom bli en del skadad och sjuk och sådär. Och det är klart att det är, även om Toema har gjort det ganska bra när han har kommit in och stått de matcher han har gjort efter att de värvade in honom, så är det klart att Söderström är väl liksom Skellefteås tänkta guldmålvakt om de ska gå hela vägen.
Ja. Skellefteå har ju en svag form, ska man veta. Nu vann de den sista matchen omgång 52 där mot Örebro. Men innan dess så är ju formen är väldigt ifrågasatt för Skellefteå.
Ja.
Det var faktiskt precis det jag skulle fråga. Hur Skellefteå sett ut i slutet på grundspelet nu och vad som kanske talar mot dem, om man ska säga så.
Ja, men det är ju det varför de inte har varit den här maskinen som de var tidigare under säsongen. De hade ju en svit där i höstas där de förlorade 6 eller 7 matcher. Och sedan så vände de den och vann och slog klubbrekord 1000 matcher typ. Nu har de haft en dålig trend, man vann den sista matchen. Det är väldigt svårt att se just nu eller veta exakt vilken version av Skellefteå får vi se på torsdagskvällen när pucken släpps uppe i Västerbotten.
Sen vet ju lite av erfarenhet också att Skellefteå är ju ett lag som ofta tränar ner sig ganska rejält inför ett slutspel. Det har ju varit lite av klubbens framgångsformel under den här eran som man hade där. Att man vågade liksom trycka på med träning, och jag tror säkert att man har gjort det även i år. Och att det är en del i att man har varit haft lite tuffare i slutet på serien. Så att jag tror att vi kommer få se ett väldigt, väldigt bra Skellefteå. För jag menar, man har ju förberett sig för att gå riktigt, riktigt långt. Och då handlar det kanske inte om att vara på topp sista 8 matcherna i grundserien, utan det handlar om att hitta den under slutspelet där. Så man har nog offerat lite poäng i serien för att vara toppförberedda, tror jag.
Mm. Vilka spelare vilka spelare som kommer bära Skellefteå genom slutspelet?
Ja,
alltså, förutom Linus Söderström.
Ja, tittar man på Skellefteå så är det väl klart att de här spelarna som har varit med tidigare och med Oskar Möller, med Jocke Lindström, med Per Lindholm och så vidare, Jonathan Podas, alltså de måste ju gå i bräschen i Skellefteå, även om jag tycker att man har en stor bredd på sin forwardsida med alltså spelare som Melke Karlsson, Kynhackel, alltså som har varit med igen, spelat mycket bort NHL och sådär. De har ju alla ingredienser, men de fyra som jag räknade upp där tror jag är nyckelspelare för Skellefteå.
Det är ju två lag som har bra rutiner från slutspel. Skellefteå har ju mer erfarenhet än vad Rögle har. Och Rögle var ju i final för 2 år sedan. Klarade av Oskarshamn till slut i kvarten i fjol. Vann Champions Hockey League förra säsongen. Men pratar vi erfarenheter och skickligheten att vinna ett slutspel, så har ju Skellefteå mycket mer erfarenhet än vad Rögle har.
Mm. Vad blir avgörande rent spelmässigt för Skellefteå? För att de ska kunna ta hem där?
Ja, men målvaktsspelet är, man kommer ju aldrig ifrån det. Målvaktsspelet är ju viktigt att det funkar och att Linus levererar eller att Rifark levererar. Det blir ju lite det att det får inte släppas in 3 puckar under en period. Det får inte ske.
Nej, men så Skellefteå som jag var inne på, det handlar ju för Skellefteås del handlar det mycket om att de får spela sitt spel med den här farten och det här drivet genom de här skickliga lösningarna i anfallszonen där man liksom skapar heta lägen. Skellefteå har ju varit överlägset på det i SHL liksom, att just att hitta bra avslut i det farliga området, och det kommer bli nyckeln för dem att fortsätta spela det spelet. Sen får vi se lite grann i powerplay där. Det är ganska tufft båda lagen i powerplay mot varandra i alla fall. Skellefteå gjort 1 mål på 13 försök. Släppt in 1 dessutom. Och Rögle har bara gjort 1 mål på 11 försök i powerplay. Så det var ganska stängd powerplay-match mellan lagen under säsong i alla fall. Så vi får se om det öppnar upp sig där.
Mm, hur spetsiga frågan. Hur tror ni det kommer gå då?
Ja, för mig luktar det Skellefteå. Big time.
Ja.
Jag säger 4-1 i matchen.
Jag är inte exakt uppdaterad om Daniel Saar skada där. Jag såg han inte med uppe borta mot Leksand. Men är han borta så tappar man lite. Alltså, man tappar en spets och så vidare. Nu tror jag Evberg kommer tillbaka. Men det är en stor skräll om Rögle som slutar. Alltså, 9 i serien tror de slutar. Ska kunna slå ut det laget som kom 2 i serien. Och som samlade in 27 poäng mer än vad Rögle gjorde. Jag tror att det kan bli en 4-1 till Skellefteå.
Och som jag var inne på, så Everberg har ju varit borta jättelänge på grund av en ganska komplicerad skada jag tror att han fick någon skärsår eller någonting i vaden och sådär. Och det är klart, det kan absolut vara magsjuka. Det kan precis lika gärna inte vara magsjuka i ett slutspel. Och då är väl han den enda spelaren i Rögle som har fått magsjuka. Och det är också lite så här. Så att jag tror inte ett smack på vad man pratar om under slutspelet, om man ska vara helt ärlig. Och är han borta dessutom? Jag sa, har ju varit rasig, haft en del skadeproblem tidigare och så där också. Så att då blir det ju naturligtvis ännu mycket tuffare för Rögle.
Rögle för övrigt i laget, de är ju stenhårda när det handlar om skador. Jag tror jag pumpade på både Abbots igår om Everberg, och det var no comments, no comments, no comments rakt igenom. Man fick inte en millimeter, så nu är det verkligen liksom game face eller playoffs face på hos Rögle BK.
Ja, men vad ser ni mest fram emot den här kvarten då?
Jag tycker det är roligt att Rögle är kvar ändå. Det är även om jag gillar Leksand jättemycket också, så är inte de inbördes, men just att det är ett grymt tryck i den arenan, och jag måste försöka ta mig dit och få höra RBK-hymnen en sväng här in under den här kvartsfinalserien. Så att det ska bli kul.
Jag ska dit på lördag, så jag kan facetarma med dig där nerifrån.
Gud vad avundsjuk jag är på dig. Och jag ska ha ångestmöte i Gävle typ på lördag. Ja. Lycka falla livets lotter.
Ja, verkligen. Och nu ringer kvartklockan hos mig. Och det där var alla kvartarna, hörni. Det där gick väl som en dans, vill jag säga.
Ja, det finns ju tuffare jobb än att sitta och prata om fyra roliga kvartsfinaler. Det är väl en ynnest faktiskt att få gå och grotta ner sig i det. Och vi står ju inför den härligaste tiden på året. Så att går det inte lätt nu, så går det väl aldrig lätt.
Så är det. Och med det så tackar vi för dagens avsnitt. Vi lär nog dyka upp lite hip som happ nu under slutspelet, känns det som. Det finns så mycket att snacka om, det finns mycket att träna, och vi har ju en hel kvalserie som är igång också som vi inte får glömma. Så tack Hans Abrahamsson, tack Thomas Roos, tack till alla er som har lyssnat. Har ni tankar, idéer, funderingar, hör jättegärna av er, och så hörs vi igen snart.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.